Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ser du en möjlighet på marknaden? Upplev trading hos IG genom att handla deras turbovaranter Turbo 24. Nu kan du gå både lång och kort på svenska och internationella aktier. Med Turbo 24 kan du handla aktier från 8 olika länder och runt 70 företag. Ta position i samma plattform som du handlar index, råvara och valuta. Upptäck IG:s tradingplattform och läs mer om de aktier de erbjuder på ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hejsan allihopa och välkommen till denna fredag förmiddag och Dagens Industris analyspodd där analysredaktionen pratar om vad som hänt i veckan och vad som kan tänkas hända framöver. Jag heter Ulf Pettersson och med mig idag har jag inte någon mer eller mindre än Rickard Bråse. Hallå Rickard.
Hej då.
Hej då. Om du fick bestämma helt och hållet, vad skulle vi prata om då?
Då tar vi en, jag är ju mycket för de stora penseldragen och sådär, så att vi kör en matig problemformulering som lyder: har vi sett toppen i index för den här gången och det här är början på apokalypsen, eller är detta bara en vanlig, hedlig, enkel rekyl som vi har haft här under inledningen av 2022? Vad tror du om det?
Det tror jag är det perfekta ämnet som folk vill veta just nu. Och så ska vi ha en liten fråga, den kan vi ta på slutet då. Det är ju Sandvik, det var ju ändå rapportperiodsstart här med Sandvik under torsdagen och du läste ju och skrev om den. Men det kan vi ta lite senare. Den kanske kommer in i den första frågan också, det borde ni ju nästan göra. Okej, Rickard, vad är svaret på din fråga?
Så Sandvik, om vi börjar där då, den ska ju definitivt in i det här resonemanget. För nu går ju första storbolaget ut, som vi har vant oss vid de senaste åren, att Sandvik ligger först. Och de har ju sitt breda avtryck, lilla specialstålet, stora gruvorna och också industridelen då, som numera heter Manufacturing and Machining Solutions. Och det är ju den här delen som är, det är ett av börsens absolut mest konjunkturkänsliga eller efterfrågesensibla affärsområden. Så att den var jag väldigt intresserad av, hur orderingången skulle vara. Och där får man ju ändå säga att det var bästa tänkbara besked från Sandvik i det här läget. För att om du tittar på, det har pratats länge nu om den här kreditimpulsen i Kina som brukar ses som ledande, och då borde vi liksom börja få någon form av, borde det börja synas nu här någonstans. Du har, även om du tittar på ledande indikatorer liksom i OECD, så har de tappat, alltså sekventiellt nu i december så var det 40% eller något i den stilen som var upp, och då, alltså det börjar kännas lite som om de här makroindikatorerna har toppat ur. Men då kommer Sandvik in med härliga besked. Det är fortsatt, det var väl 2-siffrig organisk tillväxt då i det här affärsområdet, och inte nog med det, utan man då sa ju också att den här positiva trenden fortsätter in i januari. Och Stefan Widing, som jag tycker är en underbar vd i rapportsammanhang, det är väl egentligen bästa öppningsnumret vi har haft sen Tom Johnston, att man kan kasta, analytikerna kastar in vilka frågor som helst till han, och han, det finns liksom inte en siffra som han inte liksom räddar över nät. Så fantastiskt bra insats. Men om vi håller oss till ämnet, så tycker jag att du har det riskar ganska mycket med den här rapporten, hela den här cykliska klustret som du har på börsen. Visserligen, och det är ju ingen som är överraskad av, så var ju fordon då svagt. Men annars så verkar det mesta gå bra, och när det här affärsområdet ändå har en sån fin ordertrend som de hade, så blir det svårt, om vi då tar SKF som tidigare hade den här öppningsnumret på sitt bord. De har ju guidat för i princip nolltillväxt då avslutande kvartalet, och det är drivet av fordon. Men om man tittar på hur liksom SKFs brukar arta sig Alltså de sambarierar ganska mycket, SKF och Machining Solutions. Så där borde ju liksom, det bara bli bättre än vad de har sagt då egentligen. Även om den här fordonsdelen för SKF är ju väldigt cyklisk naturligtvis, och den kommer vara svag. Men kommer det vara tillräckligt svagt för att liksom stöka till det så? De sa ju typ noll då, avslutande kvartalet. Så jag tror att liksom så långt så finns det liksom absolut ingenting att oroa sig. Jag beskrev ju den här orderingångssiffran inför rapporterna som liksom det här första intressanta. Så jag skulle vända blicken mot och skulle kunna ställa till det. Så blev det. Man får ju säga då att jag ungefär hade 100% fel så här långt i den här rapportperioden. Det är en stark start. Men så långt.
Ja, ska vi fortsätta lite på Sandvikspåret? Du läste den noggrannare än vad jag läste den, men jag läste den också, Rickard. Och jag läste också att rörelsemarginalen faktiskt vek ner här. Vi har ju en historik då av, kanske innan Widing kom in, men ändå där så att säga rörelsemarginalen har varit ett större problem för Sandvik än exempelvis Atlas under dåliga tider. Är det där någonting, den här liksom lägre rörelsemarginalen som du tar så att säga fasta på, eller var det liksom vad man kunde förvänta sig?
Ja, då är vi tillbaka i det här affärsområdet. Det var ju där som du hade svagheten på marginalen. Den droppar ju ett par procentenheter, liksom både sekventiellt och jämfört med förra året. Och då pekar de ju liksom, det var tillfälliga besparingar som gick tillbaka, och det var någon 100 miljoner på någon relaterat till alla förvärv de har gjort och sådär. Så att beskedet var ju ändå någonstans prisökningar kompensera för kostnadsökningarna. Så att alltså, min bedömning av den här rapporten var liksom överraskande bra. Visst, sen rapporterar man då kanske i linje med, på vinsten i kvartalet, men det som är mer framåtblickande lutar ju åt rätt håll helt klart. Men samtidigt så har det då, det finns ju, det kan ju senare i år då liksom toppa ur och så här att det jag sa kommer att materialiseras. Och placerarna tog ju det här uppenbarligen försiktigt, budskapen, och aktien är väl typ minus i rapporten, tror jag.
Just det. Men om vi knyter tillbaka till huvudfrågan, vår stora fråga, om det här är lite rekyl på 5-10% som vi har sett, inte så många, men vi har sett några stycken sedan coronapandemin slog till på börsen då mars 2020. Eller är det så att säga skakningen på nedre däck som gör att hela Titanic faller? Är det, du låter som på dig som den här Sandvik-rapporten talar för att det ändå är bara en rekyl det här. Eller vill du utveckla mer liksom, och lägga in andra parametrar i det här?
Ja, alltså det här talar ju liksom för rekylscenariot skulle jag säga. Och det andra som jag tror kommer att bli det här massspridningen av omikron. Den verkar ju vara typ smittsam som mässling eller någonting. Alltså alla kommer ju att ha den här liksom närmsta månaden i vår del av världen. Och det är ju väldigt, det verkar ju som att den också, att du har inte samma, det blir inte samma beläggning på ventilatorer eller vad heter det?
Respiratorer
som tidigare. Så att liksom Darwin gör tummen upp, evolutionen beter sig som man hade hoppats, nämligen att det här viruset muterar sig till att den sprids mer men blir mindre farlig. Och då kommer jag, så det här, om det är så som du, allting verkar tyda på än så länge, så kommer ju det här vara slutet på pandemin. Och har du slutet på pandemin efter 2 år, så tror jag det borde ju bli lite fredskänsla på börsen. Alltså så att du har ett väldigt positivt besked från Sandvik, och om den nu inte är en anomali, så borde resten av, och i Sverige har vi liksom mycket fokus på verkstad, kommer det vara bra. Du kommer ha liksom något allmänt sentiment rimligen som blir bra. Och å andra sidan kan du peka på de här mer svårbedömda, liksom Putin skrämlar med vapen, men är inte det bara att han måste flexa musklerna för att hålla sig liksom, hålla sin egen position intakt i det egna landet. Det tror jag. Jag tror inte att det är någon som vill ha krig. Och sen har du då kinesisk fastighetskris. Den har inte försvunnit bara för att rubriken har tystnat. Jag blir nästan förvånad om vi inte kommer få någon form av lättnadsrally. Och dessutom ska vi då tillägga att nu har du ju det här stora optionslösen idag. Och backar vi bandet senaste liksom året eller så, det är ju nu har inte jag sammanställt det här, men jag skulle gissa att mer ofta än inte så sammanfaller optionslösen med någon form av botten i någon liten rekyl. Så jag tror att de närmsta dagarna så kommer vi nog, kanske kommer några bra rapporter eller så i nästa vecka också som kan börja och lyfta det. Sen har vi ju, vad heter det, bilden är ju inte enhetlig. Det är ju inte så att alla bolag i världen är Sandvik och SKF, även om jag kanske tror det ibland, utan du har ju saker som kanske kommer att straffas å andra sidan på de här pandemin över. Ja, men då kanske du inte ska sitta och vara en glorifierad postorderförsäljare som inte har känt, som liksom lider av höga transportkostnader och plus att konsumenter i den mån de ens kommer ha några pengar efter de har lagt allt på, vad heter det, på elräkningar i första kvartalet, så kommer de kanske välja att gå i butik i högre grad. Så jag tror att hela det gänget kommer ju nog att fortsatt leva med baksmäll. Alltså man trodde att 2021 var lite baksmälle känsla för glorifierad postord, det kallade jag det för, alltså e-handlare av alla andra slag. Jag tror att den kommer fortsätta. Jag blir inte förvånad om du ser typ decennier och sånt att det kommer vara fortsatt katastrof liksom, eller bli ännu svagare 2022.
Det som väl talar lite i det du säger nu är ju Netflix rapport här, det amerikanska jättestreamingbolaget Netflix då, som så att säga flaggade för en svaga utsikter helt enkelt vad det gäller det nya kunder. Och det kan vara en sån där att det var ju ändå en stor coronavinnare när vi satt hemma och kollade tv-serien. Men nu ska vi då ut och då kommer vi inte titta så lika mycket på Netflix och köpa grejer hos Disney och sånt där. Det är så du tänker helt enkelt.
Ja, och ska vi prata om, nu sitter vi här fredag förmiddag. Det som är färskast i hjärnkontoret just nu är ju då torsdagens rörelse på Nasdaq, på det tekniktunga indexet i, eller tekniktunga börsen i USA. Där du var väl upp då intradag 2% och sen ifrån toppen intradag igår var du ner till slut över 3%. Och om du tittar, det där är en, alltså i mina ögon, en väldigt illavarslande rörelse. Det är inte alltså att den nedgången till slut kanske inte ser så blodig ut liksom på heldagen, men när det först är upp och sen går ner som du gjorde, den känns inte bra. Och om du vänder då till historiken, när har vi haft sådana lägen där du har först haft plus 2% intradag och sen har det backat lika mycket som det gjorde igår? Ja, men då var det två tillfällen under den här mars 2020. Alltså då var det ju ganska kris och panik. Sen har du en gång 2015 där det rörde sig. Sen är det ju under Lehman-kraschen 2008 och sen är det tillbaka till 2000. Så att den där talar väl, alltså själva, om man ska bry sig om hur saker och ting rör på sig. Så den spelar väl då mer in i någon form av, ja, det här kanske inte bara är en rekyl utan nu, att det kanske kan bli något allvarligare. Den som lever får se. Den rörelsen i alla fall tyckte jag var riktigt så här pirrig i magen.
Ja, men och den visar ju lite vad det är för pengar som har kommit in. Det som stör mig lite, jag kan väl hålla med dig om att det har gått snabbt nu sista gången och att Sandviks rapport var bra och sådär. Det men som stör mig däremot är ju det här inflödet av kapital som vi har haft. I synnerhet till sådana här amerikanska Nasdaq-aktier och Stockholmsbörsen som har verkligen stuckit ut här. Och det är mycket, mycket nya pengar inne på marknaden som säkert inte, ska vi säga, är så erfarna och därmed så kan de försvinna ut igen om man får en sättning här på 10-15%. Och det vi såg under de här corona februari-mars där, hur det var stora nettoflöden. Och de här, alla dessa nya investerare på marknaden kommer ju göra att rörelserna ökar väldigt mycket, för aktier är en marginalprissatt produkt lite grann, så det är liksom, det krävs inte så många fler säljare förrän det ska bli ganska rejäla sättningar. Så det där är intressant, men det låter ändå som det är som att man ska köpa här på måndag förmiddag eller något sånt där, om nu liksom Sandvik gäller för övriga rapportbolagen i verkstadssektorn exempelvis.
Ja, alltså jag tror inte att vi har sett det sista från verkstad i alla fall. Eller jag trodde ju det fram till Sandviks rapport då. Men andra sen, hur lång tid kommer det tuffa på? Sen har du den här megafrågan då, det här året. Hur kommer centralbankerna då med där Fed får se som någon form av, alltså amerikanska centralbanker får se som den stora dirigenten? När du måste börja prioritera. Okej, ska vi ta uppdraget att hålla inflationen i schack på allvar? Eller ska vi fortsätta vara någon form av bartender som står och langar ut låga räntor och köper obligationer till höger?
Ja, och det där är den stora frågan. Och vi har ju inte egentligen, det är ju decennier vi har haft en alltså den amerikanska centralbanken i min, det finns folk på redaktionen som kanske följer det här noggrann. Men så som jag ser på det så har ju Fed varit väldigt, väldigt mån om att hålla uppe tillgångspriserna, för de är så ohyggligt rädda både för lågkonjunktur och för liksom fallande tillgångspriser. Så det har inte varit stora fall innan de har liksom sänkt räntan till noll, och då nu även här senaste gången börjat återköpa rejält med obligationer. Och det där, frågan är hur, när så att säga, men det kommer inte funka hela tiden om vi har en inflation på 7%. Alltså hade man liksom, för när vi hade inflation senast på 7% i USA, då hade vi ju ränta på lika mycket eller ännu mer liksom. Och det är ju det som Fed har gjort fel här. Man väntade för länge, man borde ju ha så att säga slutat hålla liksom Boris Johnson-party redan i april förra året egentligen. Men man har liksom fortsatt att återköpa alla dessa obligationer med 120 miljarder om året. Man borde ju ha liksom stoppat där. Och nu är ju nu är ju sannolikheten hög att man får liksom strama åt lite hårdare. Men jag vet inte, de verkar liksom också vara...
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Väldigt, väldigt oroade för att, verkar just nu mer oroade tycker jag nästan för att liksom det ska bli någon oväntade bakslag här än att man liksom vill höja räntan snabbt. Det ska bli intressant. Det är ju nästa vecka de har sitt möte här och rimligen så börjar ju de börjar höja 50 punkter det första. Det skulle jag ha gjort, så satt ner foten att nu har vi liksom ett nytt fokus här, och sen skulle man höjt upp det till 2,5-3% på 2 år här, så man liksom verkligen säger till marknaden att nu kan inte liksom bara fortsätta tro att det är gratispengar som driver upp det här, för det är ju de här gratispengarna som har drivit upp mycket av vinsterna. Alltså det som har överraskat mig och många andra under corona euforin på börsen är ju, den är inte så att säga, ska vi säga IT-hås bubbla, utan den är underbyggd av stigande vinster. Vi har ju haft fantastiska vinster under 2021. Nu har vi inte sett Q4 än, men det ser ju väldigt bra ut, antar jag. Och det är ju alla dessa gratispengar som har hållit igång liksom alla marknader. Om vi tar bankerna, vinsterna i amerikansk banksektor, så är det mycket drivet av de här gratispengarna de senaste 2 åren.
Men om man då... Alltså USA är ju ett ganska dynamiskt land. Där kan ju lönerna att röra på sig mycket snabbare än här. Alltså den här börsuppgången, alltså ekonomin är mycket mer finansiell idag än vad den var senast du hade inflation på den här nivån. Men börsuppgången som verkar vara någonting som man prioriterar eller har haft ögonen på i alla fall, den innebär ju till slut att vem behöver jobba om alla är rika, om alla 55 plus är tillräckligt rika för att inte behöva jobba mer för att de har tjänat så mycket på börsen. Ja, men då försvinner de från arbetsmarknaden. Då finns det färre som vill jobba, och då börjar lönekarusellen och snurra i USA. Och den där, alltså när det börjar hända saker realt som inte har hänt på väldigt, väldigt länge, så måste de ju börja tänka om. Men jag tror ju att det är helt uteslutet de där 50 punkterna som du säger. Det tror jag inte kommer hända, för har du hela tiden rört dig med myrsteg så skulle du signalera lite, verkligen signalera behind the curve-känsla om de skulle göra en sån stor aktion. Och det har de ju inte gjort på hur länge som helst. Jag tror inte att det kommer att komma någonstans. Jag tror att man kommer röra sig försiktigt. Man kommer inte göra någonting som liksom inte... Man kan vara på rätt sida om förväntningarna i det man gör. För att inte stöka till det. Eller stöka till det så lite som möjligt för finansmarknaderna.
Ja, men du får ju ändå vara lite snabb. Alltså nu, du vill ju inte, det som man vill undvika som centralbankschef, eller borde vilja undvika som centralbankschef, det är ju att man vill inte, så att säga, det är väldigt svårt att, att med liksom normala medel ta ner en inflation som har börjat stiga. Och då måste man vara ganska snabb på att slå igen den där. Och börjar man så att säga ha en ränta, säg liksom en ränta på, säg att man höjer 4 gånger, säg att man räntar då på 1%, så har vi ändå en inflation i USA som kanske är liksom 3-4% om ett år när vi sitter här i februari, januari, februari nästa år. Då har man ju fortfarande väldigt låga, alltså negativa realräntor, och då pumpar man ju upp de här tillgångspriserna ännu mer, så man måste liksom, och då får du liksom ännu mer liksom, då kanske du inte får ner inflationen till de här 2 som de vill ha med om säg 2-3 år eller sådär. Så jag tror att man måste liksom så att säga stävja det här lite grann, men det får vi se. Får vi se hur de resonerar. Samtidigt så är ju risken då att vi får en sättning på 15-20%, och det är inte heller bra, för det skapar ju liksom, kan ju skapa en finanskris till slut liksom.
Men är det så himla dåligt med negativa realräntor? Alltså om delproblematik är för mycket skuld, alltså sen ser det olika ut på olika håll i världen, men de har för mycket skuld, då är väl det bara bra att
inflatera bort den.
Ja, inflatera bort den och så amortera den via negativa realräntor under några år, och sen så kommer ju det spåra ur då helt fullständigt, och i något läge så blir det institutionell fråga liksom om pengar finns. Ja. Och då måste man ju, och där är vi ju liksom inte, vi är inte i närheten av de här bitcoin-gängets apokalyptiska scenarion. Långt innan det så kommer de ju dra i handbromsen och skapa en recession, och så har du ingen inflation längre, och så är du tillbaks på, har du tagit några steg tillbaks och har situationen under kontroll. Men det är ju ingen kris och panik och lite i en överskuldsatt situation har lite negativa realräntor, eller?
Ja, tittar man på Tyskland, nu har vi inte pratat om Tyskland. Okej, nu gick de ju över då nollstrecket här på sin 10-åring. Men de har ju haft negativa realräntor, är det ett decennium nu? Och det är klart att det är ju, det har ju funkat liksom. Det är inte så att det liksom är 30-talskänsla i Tyskland, absolut inte. Men det är ju, det skapar bubblor som är liksom, som är jobbiga och som är liksom otrevliga på alla sätt. Det är liksom folk blir rika av fel faktorer liksom. Det blir en kortsiktighet i ekonomin på något sätt, tycker jag, som man kanske liksom inte, eller liksom hela folks, ja, alltså det är ju det som stör mig är ju att liksom centralbankerna säger en sak, de säger liksom, och Finansinspektionen, de säger ja, nu är det oroligt här, nu ska vi inte ha för höga lån, men liksom hela politiken går ut på att vinnarna är de som har tagit lån. Det blir liksom, ja, det blir fel på något sätt. Men det kanske inte har så mycket med börsen att göra just nu då. Ja, men så vi är ju inne på rätt spår här, för Fed kommer ju avgöra det här på något sätt, om det inte kommer någon svart svar någonstans ifrån. Men annars är det ju Fed och reaktionen på hur Fed och vad som händer. Och vi har ju sett, om man tittar lite tillbaka här, så 2% som är på väg upp på nu på långräntan i USA är ju inga problem. Det är ju liksom, aktieutdelningarna är ju högre än det i stort sett. Men däremot så har det visat sig att 3%, då börjar så att säga långsiktiga investerare tycka att ja, men det är ju en bra avkastning på att inte ta risk liksom. Och då, varför ska jag då vara i aktiemarknaden liksom? Så där finns väl en gräns. Då börjar vi liksom gå tydligt över 2, då tror jag vi kommer ha en flykt från aktier till riktiga placerare, inte de här som stökar till det hela dagarna, de här Robin Hood-figurerna och sånt, utan av riktiga investerare, liksom stora pengar, långsiktiga pengar.
Men det är lite, om man ska bredda där, kanske varna känsliga lyssnare för att det kanske låter lite väl utsvävande, men alltså ekonomer som styr centralbanker, du fick ju till en situation där de skulle vara självständiga, att ekonomer har någon form av särställning i samhället där de skapat en ficka för att ha en teknokratisk ficka där de liksom ska styra efter sitt eget kunnande som ska vara oberoende av typ demokrati. Tycker man att demokrati är viktigt så borde man liksom kunna rösta fram folk som ska ha räntan på noll eller sådär. Alltså, problemet tror jag är att om de skulle fejla här i den här situationen, om de har argumenterat sig till och att de är de bästa så till liksom att en meter ungefär är lika lång ett år som nästa år, att en meter typ bara ändrar liksom längd med 2% per år, och sen att de skulle misslyckas med det. Jag tror att ekonomi som akademisk disciplin skulle få ha ungefär lika kul utveckling som historiker har haft de senaste 100 åren. Att den särställningen, alltså det är inte självklart att det är bara ekonomer som ska styra allting i världen. Den kommer nog, jag tror att den kommer, att det kommer kunna skaka. Alltså att du kommer få institutionella problem om du inte kan hantera den här situationen. Som är en ny situation som man inte har haft på väldigt, väldigt länge. Men som sagt, den som lever får se. Och det är inte mitt liksom, huvudbekymmer, för att jag är mer orolig för hur det ska gå för SKF framöver.
Ja, men det låter ju som att det inte är särskilt orolig för SKF. Det låter som att det snarare är lite positivt efter att Sandvik har levererat.
Ja, absolut. Så att det ska bli spännande att se den. Och dessutom ja, ska vi kanske inte sväva iväg. För att den SKF tror jag är om nästa vecka. Så att vi har ju en hel hop rapporter som ska brännas av i nästa vecka. Vad ser du fram emot mest?
Ja, men det är ju vimlade rapporter. Atlas är ju extra rolig, tycker jag. Det är ju Stockholmsbörsens största bolag, och räknar man in då Investor som är 20% i Atlas egentligen, så blir det ju väldigt mycket vikt på Stockholmsindex. Så det där är ju jätteviktigt, och där har vi ju ett. Nu kom ju Sandvik in bra, men det var ju lite, det fanns ju lite, får man väl ändå säga. Du säger att det var ett bra liksom, ska vi säga, instrument, känselspröt för övriga verkstad, men det fanns ju lite sånt där. De har lite mer flygindustri i Sandvik än vad övrig verkstadsindustri har, och den har ju liksom rekylerat upp, så det kan vara så att Sandvik var lite bättre än övriga. Om då Atlas Copco är lite sämre än Sandviks, samtidigt som Atlas Copco värderas till nästan dubbla P-talet mot Sandvik, så kan ju den mycket väl tappa 7-10% på en svag rapport. Liksom. Och då sätter man igång de här hjulen, för det är ganska mycket på index i så fall. Den är ju intressant. Det ska bli kul att se. Ja, det är mycket som ska bli kul att se. Volvo ska bli kul att se. Elux hade ju ett fantastiskt Q4, lär de väl inte liksom upprepa. Och ja, i huvud taget få ihop det här. Något som jag kommer att hålla ögon på nu då. Nu har vi inte fått så mycket rapporter än, men Sandviks utdelningsbesked var väl lite åt det svaga hållet. Var inte Avanzas utdelningsbesked också lite åt det svaga hållet? Kan det vara så att den där signalen så att säga kanske är lite negativ ändå? Så det ska bli kul att läsa utdelningsbesked här.
Utdelningsbesked? Nu somnar jag nästan här.
Nej. Det är väl, jag tror det är där du får se. Du kan liksom, det är ju siffror och pengar liksom. Vad de säger är ju en sak där liksom, men det vet när styrelsen inte vill ge ut för mycket pengar liksom, då är de nog egentligen lite oroligare, men vi får se.
Jo, men hur bra har styrelsen varit på liksom, ofta är det ju, om du tittar på här återköpsprogram, det maxar man ju alltid innan liksom, när det pikar. Det kan ju räkna upp för liksom ABB, Boliden, you name it. Alla, ja, så många storbolag har gjort bort sig på den. Jo. Eller styrelser har gjort bort sig på den fronten. Så jag är ju mer.
Men nu, de här som är igång nu, de här, åtminstone de här verkstadsbolagen. Trelleborg har de redan börjat återköpa aktier? Eller har de kanske? Eller de skulle. Och sen så har det Elux och sånt där. De måste ha gjort bra affärer i början i alla fall. Och de gör ju det på rätt sätt. De gör långsiktiga liksom, lite grann. Det här som Evolution höll på med strax innan julen, när det var liksom att skulle börja stödköpa aktierna och sånt där. Det kan ju gå åt fandes liksom. Det gillar jag inte. Men så att säga, långsiktiga stödköp i bolag som har en god finansiell ställning och inte har liksom en massiv organisk tillväxt, kan ju hålla på så där lite grann. Speciellt när räntorna är som de är. Bra. Ska vi stänga butiken eller är det någonting annat du vill delge? Har du gett svar på din fråga? Det är inte akut. Det kan till och med gå upp här och inte rakt ner i källaren, eller hur det ser ut?
Nej, huvudscenariet är väl att om den här pandemin nu liksom börjar bli historia och rest, att det går i linje med vad Sandvik visade upp, så finns det ju goda argument för att börsen ska kunna göra en rejäl rusning till, och det. Alltså, vi såg ju mellan dagarna hur fort det kan gå. Alltså, jag har inte siffrorna i huvudet, men liksom början på december till. Köpte du aktier i början på december så, och sålde på början på januari, så gjorde du en väldigt bra affär. Det gick ju ganska många procent ganska snabbt. Så.
Ja, det var väl nästan 10. Ja. Alltså, visst, det finns ju alltså. Säg att vi liksom nu. Att de här, du säger att ekonomerna bestämmer allt. Men de senaste 2 åren har man ju mest sett såna här immunologer, eller ska vi säga virusfolk. Om de försvinner från tv-rutan och vi börjar leva som vanligt igen, det är klart att då ska man ju ha. Men då ska man ju ha sånt här som Tivoli i Danmark och sånt där. Det kommer ju vara liksom, det kommer vara många som vill sitta där och dricka öl och äta rödkorv liksom i vår, om man får göra det hur som helst.
Ja, vilka blir de här öppningsaktierna man ska. Jag tycker den är
Resor tror jag. Jag tror, alltså hotell känns ju fortfarande, för där har du mycket affärsresande. Det där tror jag inte kommer tillbaka lika snabbt i alla fall. Det är liksom en del av de här vinstökningen vi haft, det är ju liksom få hotellnät i företagens kostnader, men privatresandet kommer ju explodera. Det är många resor som man har ställt in som man vill återupptäcka. Jag tycker man bara går till sig själv. Liksom, att fick man resa och det kändes liksom skönt och bra hur som helst, så hade man ju rest mycket mer det kommande året än vad man har gjort tidigare. Så kanske inte hotell, men liksom, jag vet inte vad är det som gynnas då. Det är liksom de här kryssningsfartygsbolagen i Norge och USA kanske. Mycket nöjen, fritid, restauranger borde ju ha liksom. Det finns inte så mycket börsnoterade restauranger på Stockholmsbörsen. Burger Kings svenska verksamhet har väl försvunnit. Men sånt där tror jag man ska ha.
Ja, det är svårt. Jag tycker det är svårt. Men ofta kanske är det bäst att hitta de här liksom andrahands, alltså som inte har en direkt exponering, utan den som säljer någonting till de som är de uppenbara vinnarna. Och den...
Duni då kanske. Duni, lägre råvarupriser. Och sen en restaurangmarknad som är öppna och lite hållbarhetsfokus på det med såna här miljövänliga grejer. Så skulle det kunna vara något? Den har ju dessutom gått ganska dåligt.
Ja, vi får sluta med Duni.
Ja, vi slutar med Duni. Det trodde vi inte när vi började, Rickard. Men det var kul att pratas vid med dig. Och jag hoppas att ni hade nöje av vårt lilla samtal här också. Om att börsen kanske inte upphör att existera nästa vecka. Utan tvärtom kan gå upp. Men som sagt var, den som lever får se. När ni väl har lyssnat på den här podden så tycker jag ni ska lyssna på våra kollegors olika poddar. Och vi har ett ökande antal får man ändå säga. Vi har DIs ganska nya ledarpodd som är intressant. Vi har en privatekonomisk sparpodd. Vi har DI Digital om techbolagen och Makropodden som hanteras av Nis Åkesson och Viktor Munkhammars kollegor till oss. Och så får ni inte glömma bort att ha en trevlig helg också och vila ut lite för nästa vecka som gäller rapportperioden på riktigt. Det var väl en bra sammanfattning, Rickard, eller?
Mycket bra. Då önskar vi alla lyssnare som har stått ut med oss trevlig helg.
Tack ska du ha. Tack. Hej.
Ser du en möjlighet på marknaden? Upplev trading hos IG genom att handla deras turbovaranter Turbo 24. Nu kan du gå både lång och kort på svenska och internationella aktier. Med Turbo 24 kan du handla aktier från 8 olika länder och runt 70 företag. Ta position i samma plattform som du handlar index, råvara och valuta. Upptäck IG:s tradingplattform och läs mer om de aktier de erbjuder på ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.